Det här är en podd från Svenska Yle.
Jenny Jägerhorn, vad för slags kulturupplevelser har du haft under coronaepidemin?
No, jag hör ju till dem som har konsumerat böcker i massor, just i synnerhet ljudböcker, för att det var ett så lätt sätt att när jag gick ut på vagnpromenader med mina barn så det där var det ju lätt att då lyssna på böcker. Och sen Netflix nog en del och streamar av olika slag, opera och konserter och sånt här. Men nu är det ju en stor skillnad och det var ju så underbart att äntligen få gå på opera och teater då i höst när de öppnar dörrarna igen.
Det här är Nyhetspodden och idag ska vi tala kulturevenemang och hur de har påverkats under coronakrisen, under coronaepidemin. Jenny Jägerhorn är kulturreporter på Svenska Yle och heter Johan Ekman. Och Jenny, du är ju en stor konsument av kultur. Jag är också det, för jag har haft den turen att jag hemifrån alltid har haft ett starkt inslag på något vis av kultur i mitt vardagsliv. Det har säkert bidragit till att jag följer med mycket, försöker uppleva kultur ofta. Jag funderar också på det här, att vad har jag nu under coronaepidemin, hur har jag påverkats? Jag läser ganska mycket böcker annars också. Nu har det varit lite mindre, men det kanske handlar mer om att jag har ett litet barn hemma som tar mycket av uppmärksamheten. Men ändå försöker jag ofta göra ett... Jag försöker hitta den där tiden ändå för kultur. Men det känns nog att livet har blivit lite fattigare nu under den här epidemin på något vis.
Det kan jag hålla med om, absolut. Det är ju de här fysiska upplevelserna och kollektiva upplevelserna som vi saknar och suktar efter.
Det är ju så nu att den här kulturbranschen befinner sig i ett slags, i en ganska stor kris just nu i och med coronaepidemin. Du har ju också jobbat själv faktiskt med kultur, inte bara som journalist utan också i andra egenskaper, eller hur?
Ja, jag har faktiskt jobbat som professionell ballettdansare på Nationaloperan i 10 år före då jag började som journalist. Och det var strax före finanskrisen, så jag kommer ihåg att då var det också lite, vi var lite på barrikaderna därför att statsstöden till operan så det där höll på att skäras ner då. Men att det var en helt annan diskussion då. Nu handlade det om hela branschen och i synnerhet just det här som inte får något slags statsstöd är riktigt i knipa just nu. Så att jag känner väl till hur den här branschen fungerar och vilka villkor de fungerar inom. Och så har jag ju också jobbat som politisk reporter och bevakat samhällsfrågor och känna till de här liksom ramarna inom vilken kulturen kan verka.
Ja, kultur i olika former är ju förstås någonting som binder samman samhälle. Och det är ju någonting som du då har väldigt bra inblick i, eftersom du har jobbat med kultur och politik i olika roller. När vi då tänker på det här med kultur, så kultur handlar ju förstås inte bara om att skapa produkter och på något vis göra kommersiell vinst alltid. Det är ju mer än så. Eller så tror jag att många som jobbar med kultur till exempel upplever det, och många som konsumerar mycket kultur. Men tror du, finns det en förståelse för det här, att kultur är en, liksom på något vis större än ett kommersiellt intresse? Det är mer en business, eller det är en ganska speciell form av business, för ibland är det ju det också. Finns det en förståelse, tycker du, för det här i Finland?
No, det är kanske lite det som det här budskapet från fältet har varit, att man inte riktigt har den här förståelsen. Dels om den här framförhållningen, alltså att man måste beakta att produktionen liksom ett halvår eller ett år på förhand måste planeras. Och det är det som man vågar liksom inte satsa på någonting just nu när man inte vet ännu hur läget blir. Och sen så tror jag inte att man riktigt har förstått hur mycket det handlar om, alltså det här kulturuppropet som nu kommer att överlämnas till minister Annika Saarikko, så det, där så kommenterade jag att det kulturbranschen utgör 3,5% av BNP, så att de tycker att de har gett åt Finland men inte fått tillbaka. Och så finns det ju då, kan man säga, vissa skillnader förstås inom branschen. Vi har dels de här stora husen, de här institutionerna som får statsstöd Och de har sagt att de är i kris, men att de måste bära ut varannan stol och säljer kanske bara hälften av biljetterna. Men de får fortfarande statsstöd och de har också fått stöd under corona. Men sen har vi också de här fria grupperna och andra stora evenemangsordnare som inte får stöd. Och då ska de satsa liksom allting på, de kan inte sen kanske ordna någonting överhuvudtaget för att de får liksom inte pengar tillbaka på samma sätt. De satsar allting själva och då är det inte lönsamt för dem.
Mm. Och det är ju så att de som jobbar inom kulturbranschen så har ju annars också ofta största delen, en väldigt stor majoritet av de som jobbar inom kulturbranschen har vanligtvis också osäkra arbetsförhållanden. Och nu är det ju ännu mycket värre just på grund av den här osäkerheten. Och ja, du nämnde det här uppropet som kulturbranschens arbetare har gjort till ministern. Det vill säga att de är oroliga. De upplever att de faller lite i skymundan här. Att de faller liksom i skuggan nu. Är det så det ter sig bland kultur?
No, precis. Alltså just det här att övriga samhället har fått ha det mer eller mindre öppet, men för den här kulturbranschen så stängdes allting då vid coronan, när coronan bröt ut i mars. Och nu har man lite grann fått öppna upp, men inte på samma sätt som nattklubbar och flyg och allt annat inom samhället som nu har öppnat, att det är det här man är liksom ledsen på.
Och det här är ju en mycket politisk fråga också, hur stöd delas ut, på vilka grunder. Och nu är ju läget det att Annika Saarikko, som just blev vald till Centerns partiordförande, så hon är kulturminister också. Och läget är samtidigt det att hon har sagt att hennes partikamrat Matti Vanhanen ska fortsätta som finansminister, och han sitter ju på pengarna då. Så Centern har också ganska stor roll här just nu, och Annika Saarikko säkert också. Du har ju tala också med Annika Saarikko om den här situationen. Du har intervjuat henne. Hur tror du att hon ser på saken?
Ja, jag intervjuade henne då för ett par veckor sedan och hon sa att hon har förståelse för branschen och har lovat jobba hårt för kulturen under budgetförhandlingarna. Men hon kan ju inte nu ensam gå och lova någonting, utan det är stora kompromisser man måste göra med de andra partierna. Och ett stort problem är förstås det här med, vi talar om de här veikkauspengarna, att man måste hitta ett sätt att lappa det här gapet, dels för att hälften av kulturens budget finansieras med veikkausmedel. Så det är en fråga, men att det där, nu så var det ganska mycket tal om de här just stora institutionerna och det är så jättemycket annat än det som det handlar om. Den här artisten Paula Vesala skrev ju här för några dagar sedan ett ganska uppmärksammat inlägg på Instagram om just evenemangs- och kulturbranschens utmaningar. Och där under det här inlägget så svarar minister Annika Saarikko då lite i samma ordalag som i min intervju, att hon tog upp också det här med regionala lösningar, att eftersom smittoläget ser så olika ut på olika håll i landet, att man skulle kunna ha olika lösningar helt enkelt för olika områden. Och det där, men att, så hon har ju nog liksom trätt fram och säger att hon har förståelse, men min uppfattning är att hon kanske nog ändå har koncentrerat sig lite på det här partiordförandeskapet här under de senaste veckorna.
Så är det ju säkert, men nu som sagt har hon ju blivit vald, så vi får ju se också, vi får se hur det här uppropet. Hon skulle ju kunna vända det här också till en politisk styrka på ett sätt och säga att hon har en stark uppbackning av fältet. Det finns en förväntan att regeringen ska göra någonting.
Precis, och det var det här vi tog upp också. Hon sa att hon inte ville ha den här finansministerportföljen. Att vem säger att det är viktigare än kultur och det här, allt det fina hon får jobba med. Och det tyckte jag var liksom ganska anmärkningsvärt att hon sa så.
Ja, och hon sa just det här att det är inte bara pengar. Alltså finansministeriet är just som du sa inte viktigaste. Men det här betyder ju också på ett sätt att hon måste komma lite upp till bevis och visa att okej, det är ju en sak, det är trevligt att tycka det, men sen samtidigt att sen leverera i den rollen är en annan sak, så hon har säkert viss press också på sig efter att hon har sagt det där.
Absolut, men sen då hon nu sitter i regeringen och det där är partiordförande, så har hon ju också en viss, den här portföljen får en viss tyngd av det. Så att det är ju en fördel alltid.
Och sen just, det här är ju en stor bransch också. Du var inne på det. Om man ser på hela den här evenemangsbranschen just så, så handlar det ju då faktiskt om att det uppskattas att 175 000 människor jobbar oregelbundet inom branschen och 20 000 personer är regelbundet anställda inom evenemangsbranschen. Att man skulle tro att det här är en ganska stor, det är stora volymer också som skulle sätta lite press på politikerna.
Ja, alltså vi talar om, alltså omsättningen är 2,5 miljarder euro. Så det är ju väldigt mycket och det som de säger är att det finns en risk att man nu förlorar 1,5 miljard euro på det här läget. Så att det verkar ju vara verkligt kritiskt. Det är ju inte bara kulturen vi snackar om utan hit hör också då till den här evenemangsbranschen. Mässevenemang, idrottsevenemang, olika sådana andliga evenemang och artister och olika företagare. Så att det är en jättestor, vi talar om 3200 företag. Sen var här till exempel artisten Elastinen så sa här i en intervju som jag läste någonstans att för honom som artist att han liksom stiger nu på scenen och en kärna men att sen är det ju liksom ett samarbete av hundratals människor som är där och bygger upp det här evenemanget. Och liksom, han kanske inte är i ett kritiskt läge just nu, men att alla de här andra omkring. Så det här budskapet är liksom att budskapet från evenemangsbranschen att det här är liksom inte någon hobbygren vi talar om, utan en miljardbusiness. Och jag tror att man inte riktigt haft kanske koll på det här, att nu så den här tapahtuma, vad det nu heter, den här evenemangsbranschen, den här nygrundade intresseorganisationen, så där. Det är kanske första gången man lyfter fram de här siffrorna, att hur mycket vi faktiskt talar om. Och det här just att det är så många olika.
Jag tror det där är en bra poäng, ja. Just det där. Att, jag tror inte man i den här samhälleliga debatten, diskussionen, så kommer det kanske inte så mycket fram det här. Just som du sa, att okej, det kan vara en artist som står på scen, men det kan vara hundratals bakom som möjliggör det här olika tekniker och olika producenter och jag menar det är massa människor att nu så kommer det här mera fram nog i debatten.
Sen skulle man kunna göra en jämförelse här med det här UPMs beslut att stänga pappersfabriken i Kaipola och dit marscherar ju ministrarna på rad men kring det här hade varit lite tyst att jämför man med UPMs vinst som i fjol var 1,4 miljarder euro så är det ju liksom något man kan ställa mot varandra att varför har det varit så tyst om det här och regeringens mantra har ju hela tiden varit att sysselsättningen ska höjas och här talar vi om jättemånga arbetsplatser nu. Vi nämnde det här med 20 000 fastanställda och 175 000 tillfälliga arbetstagare så att det skulle nog vara svårt att stödja det här kan man konstatera.
Nej, det är en bra jämförelse det där att lite sätta i proportion vilka branscher som lyfts upp mest i media, vilka branscher som lyfts upp mest i den politiska diskursen när det är sådana här kriser. För att det påverkar ju också sen förstås hur, eller det brukar påverka lite också sen hur pengarna, vartåt pengarna går. Och det här. Men då om vi ser på Finland. Finland är ju som bekant inte ensamt med den här tragiska epidemin, utan det är ju ett internationellt fenomen. Och det här måste ju synas, om vi gör en internationell jämförelse, så hur är det i Finland jämförelse med andra länder till exempel?
Man kan säga att vi har det ganska bra här. Att nu här på hösten när jag har varit och sett lite föreställningar dels på operan och sen på teatern så har man fått kommentarer av utländska bekanta och kollegor inom branschen att lyckans dig, att här har vi haft allting stängt ända sedan mars, till exempel i New York och det där Australien och så här, att vi har det på det sättet nog bra ställt. Här har ju då teatrarna fått hålla öppet och så vidare. 500 har ju varit den här gränsen för antal människor som får vara på plats. I Sverige så hade ju också förts en hetsk debatt komikern och författaren Jonas Gardell krävde ju rent av kulturminister Amanda Linds avgång här tidigare. Och det där har visst gränsen varit 50 och det, man ordnar inte så mycket för 50 personer eller det är liksom inte lönsamt. Samtidigt har man i övrigt haft samhället liksom öppet, för svenskarna har ju flygit ändå dit de nu har tagit så här. Men det där, så att vi har ju nog det på det sättet bra ställt, men att att ändå så är ju budskapet det att många riskerar gå omkull nu om man inte gör någonting.
Ja, och på något vis känns det ju som så att kanske kulturens betydelse för oss också har kommit mera fram nu, för att det har varit svåra tider och vi har gått miste också om saker som vi är vana vid, och åtminstone jag upplever nog att det här är någonting som just gör tillvaron lite fattigare. Sen har man ju försökt med olika substitut som stream via streamande och sånt, följa med och se på, ta del av kulturevenemang, men det är ju inte riktigt samma sak.
Ja, och så tror jag det finns en tröskel här, till exempel sådana något dans- eller teaterföreställningar som man kunde delta. Nightwish hade till exempel någon konsert som man kunde betala då en summa, var det nu 20 euro eller något sånt här. Så jag tror att det finns en tröskel för människor att liksom betala för någonting sånt som inte är en fysisk upplevelse. Det är ju inte samma sak att sitta där hemma och lyssna på någonting som du kanske skulle kunna se på YouTube, inte vet jag. Men det där, så att det är ju den här just som vi var inne på i början, den här kollektiva upplevelsen och på något sätt den här att få ta del av liksom en växelverkan inom någonting som sker i samhället. Kulturen behandlar ju ofta samhällsfrågor och det där, böcker är ju förstås ett sätt, men att vi behöver också de här fysiska upplevelserna.
Det här är Nyhetspodden. Vi har idag diskuterat kultur, evenemang, kulturbranschens coronakris. Med mig har jag haft kulturreporter Jenny Jägerhorn. Tack till alla er som lyssnat. Lyssna på oss igen imorgon. Vi återkommer med ett nytt intressant tema då.